Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning görs möjlig tack vare Electrolux Home Skellefte.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Då säger vi varmt välkommen till Jim Eriksson som får äran att gästa Islossning, Norrans hockeypodd som går in på sin åttonde del. Välkommen hit, Jim Eriksson.
Tack så hemskt mycket.
Och Arvid, tankar att ha en riktig AIK-legend i studion?
Ja, men det är väl kul. Jimmy har man ju sett mycket på isen och även lite grann här utanför isen också, så att både på paddelbanan och innebandybanan, så men det är kul att han är här idag, helt klart. Vi ska ta lite faktakoll på dig, Jimmy.
Yes.
Fullständigt namn.
Sven Jim Eriksson.
Och det är viktigt också, du stavar med IE. Hur många gånger har du hört den att folk stavar ditt namn fel?
Ja, men väldigt många. Och egentligen, alltså det, en del tycker jag är lite konstigt också när det liksom har stått i tidningar och så där så länge med IE, och ändå så när de skickar någonting så kan det vara med Y. Det är någonting som jag är ganska noga med också, så att just alltså K1 eller C i Eriksson är mindre viktigt än i förnamnet. Mm.
Hur ser familjen ut?
Ja, min fru är ju, eller fru, det är sambo, Lotta. Och så har jag två barn. Elsa fyllde just 12 och Olle är 6 år. Och Lotta och Olle har samma födelsedag och skiljer exakt 40 år. Så att det kan jag hålla reda på.
Ja, men där är det följt upp då med barnen, mycket aktiviteter och så.
Ja, men det är en hel del. Även om Olle inte har börjat med jättemycket mer. Mm. Eller vad, ja, jag tror han kör fotboll. Eller han kör fotboll. Mm. Och jag tjatar på honom. Och när ska han börja spela hockey? Så han säger alltid när han blir 1 år äldre. Liksom. Han börjar redan när han var 3 år. Att när jag blir 4, då ska jag börja. Nu är han 6, han har fortfarande inte börjat.
Vi får se, då har han kvar det. Ja, har du någon favoritfilm?
Jag har väl många. Nyckeln till frihet är en favoritfilm. En tråkig favoritfilm kanske, men så är det.
Den är väl en favorit för många.
Ja.
Har du någon favoritband eller artist?
Nej, egentligen inte. Mm.
Hur ser du på det här att du alltid har varit så tätt förknippat med dansband? Jag vet att jag har pratat om det där någon gång tidigare, och då sa du att det var en grej som blev ganska överdriven.
Ja, alltså musik är ju inte en jättestor del av mitt liv. Även om jag gillar att lyssna på musik så är jag ju rätt bred. Och därför så lyssnar jag ju även på dansband. Det finns ju liksom sköna, roliga, svängiga dansbandslåtar också. Och det är ju, var ju liksom någonting som var lite halvfult när man spelar hockey. Och då spelar jag väl lite grann på det också. Så när grabbarna hade med sig, när jag kom till AIK egentligen, liksom rätt dålig musik tycker jag, det var hårdrock och sånt som inte jag alls gillar. Så då hade jag spelat in mina ena skivor med lite skönt gung, och jag kommer ihåg det var rätt många som började liksom sätta på den där skivan, för det irriterade lite folk också och var lite roligt. Så jag kommer ihåg när Kräckula bröt sönder min favoritskiva, det var en CD-skiva, slängdes upp tunnan.
Han var less.
Ja.
Du, avslutningsvis då här på faktadelen, om Jimmy Eriksson får göra en trerättersmiddag, vad bjuder du helst på då?
Nej, men jag skulle nog välja att bjuda på någonting som man kan förbereda ganska bra innan. Kanske en någon sorts råbiff eller matjessills tallrik. Och liksom fisk uppskattas absolut, men kött uppskattas av alla utom vegetarianer. Jag får säga. Så att jag skulle nog ta någon sorts roligare kötträtt, alltså inte en oxfilé eller ryggbiff eller sånt, utan kanske en långbakad, jag skulle kanske ta långbakad bringa i baobans, bara för att göra någonting roligt som inte så många har testat kanske. Det har jag gjort någon gång för, eller flera gånger för hockeylaget, för det brukar vara vad de önskar om det är jag som ska stå för någon sorts middag när budgeten är lite sämre. och så, nej, men de har en en efterrätt på Victoria som jag har fått komponera ihop, och det är en av mina favoriter. Det är som en, det är mycket citron i. Det är filéade citronbitar och det är en glass och så en sabagnon och så även en lite maränger. Så att det är rätt mycket citron och i den efterrätten som jag gillar.
Mm. Ja, du känns som finsmakare. Vart kommer matintresset ifrån?
Finsmakare vet jag inte, men alltså, det är ju ganska roligt att bjuda på sånt som kanske inte är så vanligt att folk äter. Sen behöver det inte ta längre tid att laga, utan man kanske bara måste veta lite noggrannare hur man ska göra det. Jag tycker att en marängsvist i efterrätt är sjukt gott också. Det är ju någonting som alla vet om, men det är inte jättemycket svårare att göra den efterrätten jag beskrev nu. Matintresset kommer ifrån egentligen så är det rätt mycket Skellefteås fel när jag flyttade hit. När det inte fanns jättemycket bra restauranger, så att man hade som ingen val, skulle man käka gott, så då fick man göra det själv.
Ja. Ja, det låter bra.
Ja, sen är jag lite nyfiken också på faktadelen där. Vilken är din favoritstyrkeövning?
Styrkeövning?
Ja.
Jag har hört någonting, gissar jag. Nej, men jag gillade en maskin som typ på slutet så var det som nästan bara jag som använde den. Det var som en benpressmaskin där man att den var ju tillkopplad luft till den, så att den tryck upp en viss vikt och så la den på ännu mer vikt på vägen ner. Okay. Rätt bra om man liksom snabbt vill få lite mer styrka i benen.
Mm. Om man tittar på klassiska övningar då, var det benböj som var din paradgren?
Ja, i styrkerummet vet jag inte om jag hade skitmånga paradgrenar egentligen, men det är klart att benen var ändå hyfsat starka.
Jag vet ju att du stod ju med i Aktiv Träning till och med, tidning där där du pratade om att du bromsade en sån här brutal, om det var 280 eller om det rent var 300 kilo, det var någon brutala vikt i alla fall.
Vilka kilo det var jag körde på, det vet jag inte, men det var rätt mycket i bromsning liksom, och det hände rätt mycket i benen när man använde den sortens övningar egentligen. Mm.
Ben är ju största, sätesmuskeln är den största muskeln man har, och den kan man ju med fördel träna hela livet.
Ja, det kan man absolut göra. Det stämmer.
Vi ska blicka tillbaka lite kort och konstatera att det bara var ett tag sedan du la av. Säsong 18-19, den sista säsongen, blev det ju tyvärr eftersom det var en skada som i grunden satte stopp för allt. Vad har hänt efter det om du lite kort summerar?
Ja, men egentligen så ville jag ju som köra med rehab för hälsenan, och egentligen jag hade inte gett upp liksom. Jag hade hoppats på att spela i slutspelet om vi hade gått längre. Vad jag gjorde allt för, och jag drev även med liksom våran läkare då, som sa att han skulle sluta för han trodde så mycket på skämtet. Jag hade en sån jävla sko, vet du. Så jag hade satt på en skena på den där skon och full mundering och var på väg ut på isen, och han trodde att det var sant, för jag hade tjatat på honom att jag skulle vilja liksom testa lite grann, men det fick jag absolut inte. Så jag tränade väl kanske till december eller något innan jag gick ut och hade mitt, alltså när jag förstod att det inte skulle funka riktigt. Efter det så har jag ju egentligen sökt jobb eller tänkt vad jag ska göra en tid innan jag sen köpte in mig i paddelhallen som jag är med och driver nu. Och det är ganska mycket jobb med. Nu har vi ju snart 3 stycken hallar också, så det är rätt mycket. Om man vill göra saker för att göra det bäst så finns det mycket saker att göra.
Mm. Hur ser en vanlig dag ut för dig då? Är det liksom jobb 8 timmar eller är det, ja?
Berätta. Nej, det är ju inte riktigt så. Jag är väl inte, alltså jag har ju bra anställda också. Vi är 5, eller vi är rätt många som jobbar där. Men ofta så kommer jag väl mellan 7:30 och 8. Och sen så har jag ju kanske några möten inplanerade. Ska hinna hålla i någon träning eller spela själv. Vi har ju en amerikanoserie där vi är rätt många som deltar. Då spelar man med en ny partner typ varje vecka, och den pågår under 7 veckor och sen är det slutspel efter det. Det är ju allt från inköp till planera nya hallar till kolla över där vi har bokningar, se till att skapa evenemang och det är rätt mycket folk, vilket är roligt, som ringer eller hör av sig till oss för att ha sitt företagsevenemang hos oss, och sen har man ju sanktionerade turneringar och andra turneringar. Så att även om jag åker hem måndag, onsdag, torsdag, i alla fall vid 3, så 3:30 kanske, så har jag ändå en del jobb kvar hemma. Det är alltid något möte man har hemma och lite pyssel med hjälp av våra befintliga kunder och så vidare. Tisdagar då jobbar jag ju från 7:30-8 på morgon till 9:10 på kvällen. Det är ju långpasset på tisdagar.
Okej.
Så att det är inget jobb som man kan ha egentligen bara i 8 timmar per dag, utan man måste ju som vara kontaktbar egentligen, och det blir mer en livsstil.
Du skulle säga King Padden då, hur är intresset idag? Vi har varit en jätteboom under pandemin, exploderar mycket under Skellefteå, många hallar som har byggts. Nu har vi lite skriverier att liksom en del hallar läggs ner och sådär i Sverige då. Hur ser du på padden i stort, både här i Skellefteå och i Sverige då?
Ja, men alltså, det är inte, jag tror inte att det är färre spelare som spelar, snarare fler som spelar paddel i Sverige än vad det var under själva boomen. Däremot så är det överetablerat, att det är liksom lite för många hallar på orterna. Och då blir det ju att en del får lägga ner. Det jag tror har minskat lite grann kanske är de som, när man har varit liksom i den stan man spelar mest i, så har man varit ändå bland de bättre liksom, om man känner att man inte liksom kan bli bäst eller vill tävla speciellt mycket, då kanske man drar ner på att spela. Istället för att spela 6 gånger i veckan så spelar man bara 1-2 gånger i veckan. Men gör man rätt saker, i min tro, att då kommer man alltid bli den som står kvar sist liksom. Och det gäller ju att jobba hårt för att göra bäst saker. Inte nöja sig med att man har mycket bokningar eller att man har bra träningar eller arrangemang eller liknande, utan man måste hela tiden ligga där uppe och gnaga på nya saker som kan göra det liksom hela upplevelsen och hallen bättre.
Vi vet att du älskar spelet hockeyn. Är padden lika rolig som idag som hockeyn var förut?
Ja, men padden är ju sjukt rolig, tycker jag. Det har jag tyckt om hockeyn också. Nu har jag spelat liksom och tjänat pengar på hockeyn, och det här är ju ingenting som jag liksom spelar för att tjäna pengar på. Så att jag har ju en liten annan inställning till hur sporten ska bedömas. Så att jag liksom, folk tror ju inte på mig när jag säger att jag liksom hellre förlorar en tight match än vinner en lätt, men så är det på riktigt. Och jag har väldigt sällan eller aldrig några diskussioner om någonting gällande regler eller om någon boll är ute eller inne, utan då brukar man rätt lätt komma överens om det. För orättvisor, om det är liksom någon som systematiskt försöker fuska, ja, då kan jag brinna till. Men inte, det händer inte ofta. Det har hänt kanske 2 gånger.
Kan man säga att du är en ödmjukare person idag än när du spelar hockey?
Bland annat in min person. Nej, men alltså, jag gillar ju liksom att det ska vara lite liv på banan, och man ska liksom känna en samhörighet med sin lagpartner, som idag som jag har spelat med Micke Lundström materialen mot 2 bra spelare, och vi liksom förlorar första set, men vi hittar ändå en väg att vinna i slutändan. Och då ser han liksom köra Paquito moves när vi vinner liksom några bollar. Det är skönt för mig att se också. Så vill jag att det ska vara.
Annars är väl det som är det du är mest känd och kanske det folk pratar om mest är just den här vinnarkulturen som du faktiskt hade i AIK. Och liksom det här att vrida saker till sin fördel, att när det liksom kör fast så hittar du liksom alltid en väg att väcka laget eller liknande. Och det känns ju som att det är något sånt där, det är ju ingenting som är med, det är ju ingenting som du har liksom bara anammat, utan det känns som en medfödd egenskap.
Ja, medfödd vet jag inte, men någonting jag har fått lära mig under liksom hela mitt liv, tror jag. Jag har en pappa som aldrig har gett mig någonting gratis. Alltid har han hållit på att jävlas med och alltså, dribbla oss.
Fick aldrig vinna när du var liten?
Nej, alltså, man fick inte vinna om man inte förtjänade liksom, att man gjorde någonting väldigt bra. Och, vi tävlade ju hela tiden med kompisar och han var med så där ibland. Och, så man fick som hitta vägar och vinna när man spelade mot kompisarna också. Liksom. Mm. Man kunde vara lite tuffare liksom och man fick helt enkelt hitta den lösningen som funkade just då. Och så är ju liksom, så försöker jag väl göra i allt jag gör. Alltså, kan jag göra någon sak bättre och vrida över det på någonting, något sätt som i padel, kan jag ändra taktiken någonting för att vi ska vinna den här matchen. Men det är ju inte så att jag liksom, det är inte för att väcka laget kanske så, utan nu kan jag göra sånt i hockey liksom när jag vet att vi behöver göra någonting här. Det här fortsätter vi så här så kommer vi förlora. Och sen om det är liksom en sen skott efter avblåsning, om man gör det bara någon gång då, så då är det ju, kommer man aldrig åka ut för det. Eller om det är att jag är helt galen på domaren. Ofta så är det rätt, alltså, då är jag förmodligen där också. Det är ingenting som jag spelar. Men det kan ju vara en sån som visar liksom att jag är inte rädd för någonting, utan jag är beredd att offra det mesta för att vi ska vinna den här matchen. Och sen om det är att jag tacklar någon ordentligt hårt ner i sargen och snor pucken, och sen står det fyra av deras killar framför mål, men jag åker ändå rakt in där och kastar mig egentligen in och försöker som få in pucken, och så ligger det folk överallt. Det sprider ju någonting, dels på hemmaplan, och det sprider ju någonting i laget som gör att man älskar sporten ännu mer. Och är beredd att göra ännu mer, även alltså både publik och spelare och ledare.
Men vi pratade lite om skadande förut, och nu idag du spelar ju paddel och är ju aktiv. Hur är kroppen idag och den skadan som du fick där som ändå avslutade din karriär?
Ja, men den känner jag av fortfarande, men egentligen inte i alltså, så länge jag är vaken. Alltså det är ju typ runt 4:30 ungefär nu som vaknar jag upp på natten med sockerdricka liksom. Jag var upp en stund och så går det över, men det är ändå jobbigt om man ska hålla på med elitidrott och inte få hela nätters sömn. Men det är egentligen allt som den är liksom lite stel och så här, men jag skulle säga att om jag missköter gymträningen, som händer att jag missköter, även om jag försöker vara där inne på friskvårds en gång i veckan, så är det knät mer som på det andra benet som är det jobbiga liksom.
Okay.
Fem tuffa.
Vi ska gå vidare och kommer till vårt favoritavsnitt. Fem tuffa frågor.
Hej Jimmy, ska du få en röd och grön skylt? Det funkar ju så här att du får ju hålla upp den skylt. Om du kan svara på en fråga så håller du upp den gröna och röd om du vill passa. Man får bara passa på en. Men jag är ju rätt säker på att du kommer att hålla upp den gröna på alla. Du är ju inte rädd för frågor.
Nej, alltså så länge som jag kan säga sanningen så kommer det inte vara några problem.
Precis, exakt. Och ingen kommentar är ej godkänd så att säga. Men vi går väl ut enkelt och hårt då. Vad hade du för månadslön ditt sista kontrakt i AIK?
Är det röd eller grön skylt?
Ja, det är grön skylt. Ja. Om jag kommer ihåg det, tror jag. Jag tror det var 157 500 kronor.
Var du underbetald eller överbetald, eller var det marknadsmässig lön?
Jag skulle säga att jag var ganska underbetald egentligen. Jag ville ha det för att täcka hela försäkringen, så var det därför jag kom ihåg just summan. Då var det för att om man spelar på tidigare års inkomst så behövde man ha det här för att täcka liksom hela min kropp.
Mm. Mm. Fråga två. Vad tjänar du idag då? Vi går vidare på med lön här. Är det en grön skylt då?
Ja, det är det.
Ja, du kan sitta med det hela tiden. Ja.
Jag tjänar 15 000 kronor brutto i månaden.
Okej.
Ja, det är klart, nu kan man ju ta aktieutdelning och lite andra sådana där saker.
Ja, om det hade gått, om det går plus så kan man ju göra det. Finns det inga pengar så finns det inga pengar, som vi brukar säga.
Helt klart. Vi går vidare till nummer tre. Vad är det elakaste du har sagt på isen som spelare?
Jag tror inte jag har sagt så jättemånga elaka saker. Jag vet att jag har sagt någon gång, och det kan väl vara en av de elaka sakerna. Det var till en, vad heter han? Han spelade i Luleå och sen i Örebro, var stor och hade nummer 25. Han hette
Anton Hedman.
Ja, precis. Mm. Det var, han kom och skulle tjafsa oss, och då drog jag någonting om någon lös näsa i alla fall. Han var ganska stor näsa, så då, ja, därav. Och sen hade han plåster, just det, det var det. Han hade plåster mitt på näsan, så det såg ut som att det var liksom en till näsa. Det var inte så snällt.
Blev han arg?
Han vände. Ja, han åkte till båset igen.
Okej. Okay. Fråga nummer fyra då, Jimmy. Bästa bud som du har tackat nej till? Är det grön skylt, antar jag, eller? Eller blir en...
Alltså, måste jag säga vilken klubb det är också? Sånt?
Ja, solklart. Det ingår i paketet.
Ah.
Oj, den där sveden då.
Ja.
Om du inte behöver säga klubb då?
Ja, då skulle jag säga, kunna säga, alltså, liksom vad summan var.
Mm.
Ja, då var det, jag tror att det var 3 miljoner för typ december till april.
Okej. Okay. Ja, spännande.
Törst avslöja liga?
Ja, i den här ligan alltså. Ja, annars har jag ju tackat nej till bättre bud, kom jag på. Så då kunde jag ta det. Ja. Ja, men jag tänkte, i den här ligan är det rätt mycket för ett halvt år. Liksom.
Ja,
det är gigantiska pengar. Ja. Det är absolut top notch bud, helt klart.
Men i en annan liga, så då är det ju, då skulle det kunna vara grann. Mm. Då var det när jag ville egentligen hem från Ryssland. Dels var det Rysslands bud för att stanna kvar. Men sen var det ju även inte Davos, utan
Zürich.
Nej.
Bern.
Nej, men någon
Lugano.
Ja, precis.
Mm.
Och då tror jag den var på, man kan ha varit kanske 380 franc eller sånt.
Mm. Mm. Ja.
Vad var det som fick dig att tacka nej i det skedet till dem? Vad var det som gjorde att du prioriterade inte åka dit?
Det var att jag ville hem till Skellefteå. Och alltså dels till hur den här klubben har drivits, till den här stan, och även till ett liv där man, där det liksom inte bara är hockey, utan man kan göra andra grejer också. Och vara med andra kompisar och inte bara liksom träning, fika, lunch, hockey och så vidare.
Mm.
Femte frågan då. Vilken tränare gick du sämst ihop med under din A-lagskarriär?
Pass i Mustonen.
Vad var det som, vad var det någonting i kemin som inte funkade där?
Nja, kemi och kemi. Alltså, han är ju en snäll människa liksom. Men lite för mycket egoist för vad jag gillar. Och sen konstiga liksom, alltså man ska spela de som är bäst, eller man har en plan för att laget ska vara bäst, inte liksom tänka att ja, men den här killen kommer från division 2 eller den här kommer från juniorlaget, därför kan jag inte spela honom mer. Är han liksom bäst, så spela honom med sådana grejer.
Mm.
Och just så att man är man ledare för ett lag, är min största tro att man ska liksom göra allt för laget. Det är som det går ut på, är ju mitt tycke.
Ja, Jimmy, hur mycket saknar du hockeyn?
Nej, men ingenting egentligen, ska jag säga. Jag fick spela hockey länge. väldigt länge egentligen. Sen så absolut tråkigt att inte liksom få välja själv när man slutat, och man får sluta för att man liksom, menar att hälsenan och vaden skars av. Men jag är ju ändå ganska glad för det, kan man säga. Alltså, hade jag pallat vid 39-40 års ålder att spela inför tomma läktare liksom. Mm. Hade jag kunnat, det som jag, en av de sakerna som jag brann väldigt mycket för var ju liksom stämning och liksom engagemang, och då när man hör vad alla säger ute på isen, det hade nog inte funkat. Så att, riktigt bra timing vart det ju ändå. Jag hade gärna spelat slutspelet där. Det hade väl kunnat hända sista matchen. Då hade det varit egentligen helt perfekt. Mm. Sen kan jag liksom, ja men, som för 2 år sedan i slutspelet mot Luleå, när Luleå hade liksom i närkampsspelet ägde spelet, så då vart man ju sjukt sugen på att liksom gå in och göra några byten. Och likadant förra året när de spelade mot Färjestad. Då har jag liksom känt att då längtade jag lite grann, men det är väldigt, väldigt få gånger. Det är de 2 gångerna egentligen.
Men du, och vi tittar tillbaka på de 2 slutspelen, så vi pratade ganska mycket om det i islossning, och det har nästan varit samma diskussion hela tiden att AIK vägde för lätt. Den enkla slutsatsen, vad är din slutsats? Både mot Rögle och mot Färjestad.
Ja, men jag tror de fick kämpa ganska mycket just mot Luleå innan de alltså fick möta Rögle, så att det tror jag de hade lite, kände sig lite nöjda också. Mot Färjestad så var ju första matchen sjukt viktigt. Sen så tycker inte jag att man behöver ju inte liksom möta upp storlek med storlek, utan man kan göra andra saker. Så att om det var att de ville tävla i storlek, så då vägde de för lätt. Men om de kunde hitta andra vägar som jag tycker att de borde ha gjort, så tycker jag inte att vikten ska ha någon betydelse.
Men du, efter att ha slutat, du är ju, dyker upp på ganska många sätt, även i hockeysammanhang. Vi såg dig på du är med på något intro här, Skellefteå AIK har på Jumbotronen, och man ser dig ganska ofta. Och det var ju en hyllning här nyligen när du hyllades för din fantastiska karriär. Vad kan du säga om den?
Ja, men den var ju alltså skithärlig kväll, och tyvärr var det förlust, men det är någonting som jag är jättestolt över, och någonting som också gladde mig när jag var på arenan igår. Liksom, man tittar upp på Västra Stå som lever om hela tiden, så hänger tröjan där. Det är ju mäktigt. Sen så ska man i ett tal som är kanske 3-5 minuter någonting, försöka få med allting. Det är ju halvs svårt. Jag tycker att det funkade ganska bra. Jag tycker att helhetsarrangemanget var bra. Jag hade velat haft upplyst publik lite grann. För nu så såg jag ju bara klacken. Och det var ju rätt många. Eller jag talade ju egentligen till publiken hela tiden. Det tror jag att man kanske kommer välja ett annat sätt att göra. Och sen så, ja, men jag kände mig ganska bekväm i sådana situationer, så att jag var lite nervös på morgonen när jag fortfarande inte hade skrivit något tacktal. Men när det var klart så var det lugnt. Sen så var det lite stress på slaget på slutet när min familj började hetsa. Men när väl grabbarna kommer i gången så då var det rätt lugnt faktiskt.
Vart du mer liksom, vad ska man säga, stressad och tagen än vad du trodde? För du brukar ju ändå kunna vara ganska... Ja, men klara sig ganska, press ganska bra.
Nej, men jag kände att jag var inte nervös när jag var ute på isen och pratade inför alla. Och alltså, i sådana lägen brukar jag, eller egentligen alla lägen när man ska prestera någonting, så brukar jag resonera att det värsta som kan hända är att gå åt helvete, och det är faktiskt inte så himla jobbigt. Folk glömmer efter ett tag ändå.
Vad säger du annars om tacktalen? Är du förvånad till exempel en sån som Joel Lundqvist dök upp?
Men jag har ju sett en del tacktal så där, som inte var med på Jumbotronen också. Egentligen inte. Det är väl någonting som kanske har spelats på ganska mycket sen den här domarkameran. Det är folk som kommer fram fortfarande och liksom den här domarkameran liksom, som vill ha tillbaka den. Tror inte kanske de får lika mycket snack. De får sätta den på Pudas och Ja, så kanske de får lite snack, men det var ju en uppskattad grej och då tror jag de ville blanda in honom, även om jag kanske tycker att någon annan hade lite känsligare tal än vad han hade. Och jag var imponerad av PAs tal. Det var grymt tycker jag. Han brukar ju vara rätt liksom stel i sina tal, men jag tyckte han hade värme och känsla verkligen.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Ja.
Ja, alla som var på plats var väl var väldigt imponerade och sådär. Sen är det som alltid när det så där, framförallt på sociala medier blir både lite ris och ros, någon som hade lite påpekade här att du hängde tröjan i någon som fiskelina som någon sa så där. Vad säger du själv, tyckte att det var, blev optimalt alla grejer och sådär?
Nej, alltså det är första gången som den här klubben gör en sån här, så att det inte blir optimalt första gången, men det har varit bra. Och det finns förbättringsåtgärder och det kommer man ju lära sig av. Det är samma sak som att spela första match, så gör man inte den så jävla bra för säsongen, utan det finns ju förbättringsåtgärder. Men överlag så tycker jag att de har gjort ett bra jobb. Och sociala medier har jag inte, och det kanske är av den enkla anledningen att folk är lätta att vara kaxiga när man sitter bakom en skärm, men man ska, och ta det så här är kanske lite jobbigare.
Man kan säga att sociala medier är ingen riktig opinion för alla, eller ingen röst för alla, utan där är det ju ofta de här som ska klaga lite grann som hittar sitt forum där.
Och det kanske är så. Alltså jag har ju alltid tänkt att jag aldrig ska ha något sånt, men nu börjar jag ju fundera på om jag ska inte ha Instagram ändå. Alltså jag har funderat i en och en halv månad nu någonting. Jag har fortfarande inte ska starta någonting, men det kanske vore bra för liksom padden i Skellefteå och liksom företaget. Så att, vi får se. Men jag har stått emot både Facebook och Instagram och allt sånt där hittills.
Men å andra sidan är det ju som de säger, internet är ju fegisarnas hemvist.
Och det är inte du och jag. Då.
Jag försöker vara i alla världar. Men jag föredrar att vara i the real world. Helt klart. Precis som du.
Listan.
Vi ska gå över till en liten lista som har gjort, en icke-numrerad lista som vi ska gå igenom, och där vi tittar på klassiska Skellefte-spelare. Och det som är galet egentligen med Skellefte AIK är att klubben är ju, har ju en historik som är helt sanslös egentligen. Det finns ju hur många namn som helst och hur lång tidsepok som helst med det man kan klassa som legendarer. Men vi har väl tittat kanske lite mer på, vad ska man säga, i vår livstidssfär. Så skulle man med någon som vore 20 år äldre, så skulle det förmodligen komma en massa andra namn. Och det säger nog kanske mer om klubbens historia än om någonting annat. Men vi tänkte i alla fall börja på listan, och först ut, utan att vara numrerad, har vi satt Fredrik Lindgren av de här fem. Du känner honom väl, ni spelar väl länge ihop, och det som sticker ut med honom, han har gjort lite utflykter han också, men att han spelade så länge och i princip avslutade även han på topp när han väl la av helt enkelt. Hur ser du på Fredrik Lindgren?
Ja, men en spelare som jag har liksom spelat med större delen av min karriär här i Skellefteå AIK. Jag tror vi kom samtidigt också, även om han hade varit iväg. Han har ju varit i Skellefteå innan, så var han iväg i södra Sverige och så kom han tillbaka. Så att, det är en skridskostark back som alltid har varit grym på liksom det defensiva, och liksom, man har alltid trott kanske att han ska ta kliv i det offensiva, men jag vet inte om han har varit jätteintresserad av att ta de kliven. Men pålitlig back som jag har hängt med en hel del i AIK-sammanhang.
Han är ju också AIKs mäste, gjort flest matcher. Det säger en del också.
Ja.
Födda samma år också, ni två.
Det är vi.
Ja, noterbart bara. nästa spelare på listan, Per Mikaelsson. Och där tänker jag bäst på det här med lojalitet. Det sägs en gång att han kom ett blankt papper i stort sett. Och sen så skrev han på, ingen lön, ingenting. Och sen ska han ha sagt, den här klubben behöver lojalitet. I samband med att det var väl på gång att skulle bygga laget nästa år. Och han först då skrev på för någonstans visa vägen. Han har ju haft sina chanser att sticka han också, men blev klubben trogen. Och sådana där grejer tycker jag igen, framförallt ur ett historiskt perspektiv, väger ganska tungt. Och han var ju den största profilen kanske under klubbens kanske jobbigaste tid också.
Ja, alltså det är klart att är man i samma klubb hela livet, så är det klart att det berör alla supporterna, som de håller honom sjukt högt. Mm. Vilket är förståeligt. Det är en härlig liksom människa, och en alltså, har varit en förebild för mig som spelare, och liksom bitar som jag tänkt att man vill ha som kapten också. Så jag kommer ihåg en hel del roliga liksom grejer med honom, och jag tycker att han är en bra person och förtjänar att vara en av de största i den här föreningen.
Mm. Vi går vidare. Hardy Nilsson, en gammal kapten som har vunnit guld, en av de största ikonerna i klubben. Hur mycket relation har du till Hardy, och vad säger du om honom?
Ja, men han är ju en det är en man som har varit med om mycket liksom. Han har inte gjort jättemånga år i Skellefteå. Han har ju gjort sig liksom, varför han är stor är ju för att han drev ju sitt lag enormt på den tiden. Och så har han har ju iskalla ögon, han ser ju stenhård ut, men han är rätt mjuk och härlig utanför isen i alla fall. Så att, ja men, relationen till honom är att det är inte så vi ringer och snackar med varandra, men när vi träffar på varandra så står vi en hel del och pratar med varandra. Och att han är liksom, han har ju utmärkt sig på ett sätt som ingen annan har utmärkt sig på egentligen, det är inte så många i alla fall, och därför så blir han också ihågkommen. Vilket alltså, vågar man göra andra saker, så är jag den första att hylla det.
Och är man, och framförallt om man blir en vinnare också, så
Det känns ju lite grann som att du och Harry Nilsson sticker ut, i och med att ni också var kaptener de två epoker som man har tagit SM-guld. Att ni två på något sätt är varje generations största på något sätt. Hur ser du på den saken?
Nej, men jag tror att det är rätt splittrat. Jag tror att folk har ganska svårt att säga vem som de tycker är liksom den största klubblegendaren. Jag tror att det finns de som tycker ja, det finns de som tycker Hardy. Och så har du Per Mikaelsson. Alltså. Mm. Det sitter ju ändå långt in att han aldrig har varit i någon annan klubb. Så att, jag tror att
det är omöjligt
att säga. Det är helt omöjligt för mig att säga.
Vi går vidare till nästa, och det är också en spelare som inte har varit superlänge i Skellefteå AIK, men Jan Exet Eriksson, han har gjort andra avtryck i föreningen också, men på något sätt har ju på något sätt gjort ett stort, enormt avtryck, och var ju den här förra generationens spelare som de som stack iväg till NHL, där man kom tillbaka, så kom man tillbaka till moderklubben, avslutade och sen bidragit på många andra sätt. Vad har du för relation till Exet?
Men han har träffat egentligen varje dag i många år tills jag slutade egentligen. Han har ju liksom varit en stark bidragande till att den här ungdomsverksamheten har varit så stark under så länge liksom. Det är ju han och Lasse Marklund som har dragit liksom i de trådarna, och sen så ja, vissa grejer av dem är inte omtyckta av alla. Men mestadels av det de har gjort har de bevisligen gjort rätt, med tanke på att det har kommit fram så många unga spelare som spelar bra och är bra människor också.
Och sist men inte minst på listan är ju du, Jimmy. Det är svårt att inte ha med dig på en sån här, när vi ska plocka fram stora AIK-ikoner och liksom svårt att bedöma sig själv, förstår jag, men liksom, om du bara, allt det du har gjort i klubben, hur stolt är du över liksom din resa i svartgult?
Men jag är stolt, och jag är stolt över att andra tycker att jag har gjort det bra, framförallt. Jag tycker att jag borde ha något mer guld på mitt konto, som jag kan tycka är en jobbig grej, eller jobbig grej som jag tycker att jag kunde ha gjort bättre. Och jag har nästan liksom varit i AIK hela tiden. Jag ville utvecklas och drog ett år till Leksand när vi tre år i rad kom trea i kvalserien typ, och inte lyckades ta steget upp. Det var kortvarigt däremot, och sen så var jag iväg när vi hade, direkt när vi hade vunnit de två gulden. Så frågade jag, hade ett år kvar på kontraktet tror jag, om det fanns möjlighet till att jag skulle kunna få lämna för att liksom tjäna lite mer pengar egentligen och vinna i ett lag som aldrig hade vunnit den ligan. Så att, och det gick ju också bra där egentligen. Sen är jag ju liksom, det som jag är mest stolt över, att jag kunnat få ut så mycket av mig själv i liksom, som jag inte lyckats i någon annan klubb egentligen, även om jag liksom presterar bra. Så den här extra procenten som jag har pratat om många gånger, de har jag liksom främst kunnat göra i den här klubben. Och liksom, vad som händer då med en, eller när man ser antingen att man själv gör någonting, skillnad i matchen liksom när allting ser kört ut, eller att man ser någon annan i sin förening som gör det, när liksom håret på ryggen reser sig och liksom man är nästan nära till tårar när man sitter i båset efter ett mål eller liknande. Den känslan är ju enorm, och den kommer jag ju som sagt egentligen aldrig få uppleva igen.
Är det någon du skulle vilja fylla på, ifall du själv fick fylla på med något namn på den här listan? Vem eller vilka skulle du vilja fylla på med då?
Det finns ganska många som har betytt ganska mycket för den här klubben. Jag tycker att Bert Robertson, som inte har varit spelare, han har betytt jättemycket. Det finns liksom personer som har varit ledande i styrelse och vidare, som vilken väg man har valt. Jag tycker att nu spelar ju Jocke till exempel fortfarande. Det finns ju tränare som har betytt mycket för liksom utvecklingen. Så det finns ganska många liksom legendarer på olika sätt som skulle kunna väljas in. Jag tycker Magnus Wernbom var en kort stund bara, men betydde ganska mycket för klubben. Likaså Hadelöf till exempel.
Ja, det finns jättemånga. Och nu ska du få fylla på med mer spelare, fast nu ska du få ta ut din egen drömfemma här, Jimmy.
Drömfemman!
Du har ju fått lite, någon dags betänketid i alla fall, så att du får berätta först hur du har tänkt.
Nu har jag ett späckat schema, så den har jag inte tänkt på speciellt mycket.
Nej, men du är bra på att improvisera lite.
Ja, nej, men jag har väl egentligen tänkt att målvakt, så är det kanske den som, alltså, jag är rätt bra kompis med Gurra och gillar han som person och jag tycker han är en grym målvakt, men jag spelar lite för kort tid med honom. Sen så har jag liksom spelat med Mackan Svensson och Jocke som var med och vann, men ändå den målvakten som jag tycker har liksom utmärkt sig mest och ändå varit jäkligt bra målvakt, även om han har gått från en gammal stil till att försöka göra en halv ny stil och så vidare. Och en person som jag också gillar väldigt mycket är Andreas Hadelöf. Så att han skulle bli min målvakt på listan. Och sen har jag egentligen gjort det lätt för mig. Jag har tagit en grym powerplay line som jag själv har spelat med. Och vi har bestått av en powerplay femma under en, två år. Och sånt. Och det är ju Viktor Arvidsson eller John Klingberg på backen. De fick väl alternera lite grann.
Och så det blev väl mer och mer Arvidsson ju längre det gick, tror jag.
Ja. Och sen så hade vi Möller som stod och bombade på vänstra sidan. Och så hade vi Jocke på högra sidan som han sköt rätt mycket också, men det kunde komma någon passning till Möller och Viktor också. Och så hade vi Melker som plockade upp varenda egentligen löspuck som fanns, och sen så väljer jag att putta in Magnus Wernbom framför mål egentligen.
Han får ta din roll.
Han får ta min roll. Han har ungefär samma kroppshydda och äter lika fort och så vidare.
Ja, men det var väl ett bra val. Det powerplay stack ut där under ett par år. Ni hade ju en sanslös procent om vi var där 2003, 2013 tror jag det var.
Jag tror att det var slutspelet 2014. Det var helt enormt, ja. Men då, nu har jag fått veta att statisterna i AIK har sagt att den procentsumman aldrig varit över 30%, så det är er uppdrag att kolla om den under ett slutspel till exempel. Jag skulle säga att den var absolut över 30%.
Jag tror att 2014. Jag tror att ni hade nästan över 40 om jag minns rätt, men det, vi får väl kolla upp det helt enkelt.
Vi gillar ju att sätta besserwissrar på plats så att säga.
Ja, exakt. Man kan väl också säga, jag vet inte om du tycker de har ju, vad säger de, likheterna med eran femma idag, man tänker med dagens Skellefteå AIK när man har byggt ett powerplay lite på samma sätt, när man har Reiter, Filip Sandberg i mitten, man har Hugg där runt kassen, kanske inte lika mycket framför mål som du var, men man har Jonsson, kanske inte lika mycket skytt som Jocke, men man har en Reiter i Pudas på blå och Möller är ju på bort, det känns lite samma struktur i alla fall.
Ja, fast de bygger spelet på egentligen andra medel, mm. där de vill ha liksom från sida till sida, från upp till ner egentligen, mm. och att Jonsson är ju grym på att hitta liksom passningar precis när passningen ska gå. Nu hade han en lite sämre match igår, men alltså han fick rätt mycket skit när han kom här och folk som inte tyckte han var bra, och han har nu under två säsonger har han varit helt grym egentligen. Så att inte samma liksom, våran femma var väl rätt mycket, alltså jag anser att vi var bättre på att ta tillbaka pucken, de spelar pucken mer tekniskt. Vi hade mer liksom bomba från alla ställen, och det, liksom, det var ganska mycket tryck här, eller mycket passningar innan pucken är i mål. Ja. Men jag tycker att de har ett bra powerplay, absolut. Ja.
Och då är vi lite inne på, när vi går vidare till nästa del, när vi ska prata lite om dagens SHL och dagens Skellefteå AIK. Nu när vi spelar in är det ju dagen efter Frölunda-matchen igår, när Skellefteå föll med 2-5 och Skellefteå ligger tvåa i serien. Det har gått ungefär 10 omgångar. Vad säger du om Skellefteå så här långt?
Nej, men jag tycker att de har varit bra, vilket visar att nummer två i serien låg väl lätta innan gårdagen. Absolut. Det jag tycker liksom är, det är inte, det är rätt tajt. Alltså, det finns, alla lag är ju bra och kan slå varandra. Och det är ju ett spel, alla lag spelar ungefär likadant. Med att minimera misstag, och liksom sker ett misstag, det är någonting vi liksom räknar med. Spelar spelet i flera lager, vänder upp
skottlinje och allt det där.
Stark sida i uppspelen och det, skottlinjer och sådär. Så att det måste ju vara, alltså det är inte ofta ett lag man kan räkna att det här laget kommer vinna, för de kommer vara spelförande och de kommer liksom dribbla och liksom hålla i pucken mer, även om det kommer att vara mer spelförande. Så därför så tycker jag att de har gjort det bra. Absolut, men jag är svårt att liksom särskilja på lagen så mycket. Alltså att man ska kunna hitta något lag som är så favorittippat i den här ligan tycker jag är orimligt egentligen.
Men det var också det som var snackat kanske lite inför säsongen också, att det var väldigt många lag som, alltså ovisst, jämnt, och när man pratar om guldfavoriter som experter vill försöka göra innan säsongen, så lyfter man fram 6, 7, 8 lag. Tidigare, om vi backar bandet 10 år längre, så kanske det fanns 2, 3, 4 man pratade om som mest.
Här är det ju vad man spelar för spel när det blir slutspel sen egentligen, som om att man tar sig dit också. Men det är rätt lite liksom individuella prestationer där man man gör någon gubbe eller drar på sig flera för att slå pucken vidare, utan det är rätt liksom det är rätt utstakat vart pucken ska gå ungefär, och sen finns det ju mindre och mer skickliga spelare, absolut.
Annars så det som jag har noterat är att norrländska lag har extremt svårt att vinna. Det här med att ett norrländskt lag slutar 6, 7, 8 och sen tar hela vägen fram till SM-guld, det har liksom aldrig hänt, utan kollar man på dem Norrlandslag som har vunnit, så har de haft riktiga superlag i alla sammanhang. Om man då struntar i 70-talet utan går på 80-talet, så har det Löven 87. Etta serien, vann slutspelet. 6 spelare åkte sedan iväg till VM och vann VM-guld. Luleå 96, ett brutalt bra lag, de hade byggt i många, många år. Vann serien, vann slutspelet, hade ju varit nära många gånger, men det året kändes det som att de var oslagbara. Modo 2007, hade ju ett superlag, många hade vänt hem, och det var också sånt där lag som kändes som att nära nog oslagbart, även om Timrå var nära där och busa i kvartsfinalen. Och sen är det Skellefteå 13-14. Say no more är ett av SHLs bästa lag genom alla tider. Men att man har kommit längre ner och sen vunnit det, det har liksom inte existerat. Så att vinna när man kommer från övre nollan eller norra delen av nollan, det är extremt svårt.
Men var det inte Modo alltså typ 2010, 11 eller någonting?
Nej, 2007 vann då. 2010 okay. Vann HV71, 2011 vann Färjestad. Då spelade du din första SM-final.
Nej, men tack för det.
Rub it in.
Men Modo, alltså, det känns som de vann senare än vad du sa nu, men det har de alltså inte. Det var 2007 menar jag.
2007.
Men då, kan, då var de inte toppen i serien.
Det här är ju Adams partytrick att kunna alla SM-guldvinnare.
Jag kan alla SM-vinnare från 1976, men det behöver vi inte ta här. Men jag kan det på och räkna upp dem rakt upp normalt sett.
Men Modos guld då, vad kom de i serien då?
De kom inte etta, men de hade ett brutalt bra lag. Men de var ju toppen där och de hade ett superlag. Så att, det är väl det som skiljer då de övriga SM-guldvinsterna. Men att de hade ett superlag då, så att på så sätt var det ju... Det var ingenting som var överraskande i att det blev SM-guld. Och det, jag kan inte minnas att något lag från Norrland har vunnit liksom så här oväntat eller haft det knackigt som Färjestad nu hade, och sen vände allting bara slutspelet. Nu hade ju Färjestad, tycker jag, ett lag som skulle gå för SM-guld från början, och sen fick man ordning på det på slutet helt enkelt.
Du, innan vi börjar väl närma oss lite grann slutet här, Jimmy, men jag tänkte, publikfrågan är ju alltid het, och nu har ju varit en pandemi. Du sa att du var lite glad att du inte fick spela med tomma läktare, även om du hade velat spela något år till där, så, men Vad tror du är, du funderar mycket kring det här och du är ofta på plats och sådär, man vill ju alltid ha fulla läktare. Hur ser du på den delen och vad kan man göra för att det ska lockas mer folk till matcherna och främst här i Skellefteå då? Det är en stor och svår fråga. Men...
Ja, det är en jättesvår fråga. Mm. Men det finns ju liksom grejer som kan göra det liksom, som bara kan vara på plats. Och då är ju liksom intro eller pausgrejer, eller liksom att trycket är så pass stort i hallen så att liksom, det går inte att jämföra med tvn.
Nej.
Och då har jag ju varit på i många år liksom, och det finns massa grejer att göra. Antingen så har man ju, ser man till att sälja säsongsbiljetter eller lösa biljetter på de tre nedersta raderna.
Mm.
Som är billigare. Mm. För det är det som syns i tv.
Mm.
Och där man liksom, man vill ju få alla, även om det skulle vara fullt, så vill man ju få alla att tro att det är fullt. För att det ser fullt ut. Mm. Nu så ser det ju lite glest ut om de där tre raderna längst ner är tomma så att säga. Mm. Och då tänker man, det är tomt. Jag går inte nästa gång heller. Men om det blir ett drag, liksom, så gäller det med allting egentligen. När efterfrågan är så pass stor, då skapar det en ny efterfrågan.
Mm.
Jag tror att på liksom systemet som de har haft under många år i England. Jag har ju bland annat liksom säsongsbiljetter till Tottenham, och då har jag en anledning att jag vill ju liksom inte strula när jag väl ska dit och kolla, gärna några gånger per år. Men de matcherna som är inte där, då sköter ju liksom, jag behöver bara klicka i att jag ska inte ha den här matchen, och då säljer ju liksom de som har hand om biljetterna säljer ju min enskilda biljett till den matchen. Och så får jag tillbaka typ 85-90% av vad matchbiljetten kostar, så jag förlorar bara typ 10-15% av den matchens biljett. Det hade varit förmodligen jättesimpelt att ha för alla SHL och allsvenska lag också.
Mm.
För att då enkelt kunna klicka hem en biljett som är på en säsongsplatsbiljett, som oftast kanske är lite liksom bättre. Man sitter lite bättre kanske än de platserna som finns att tillgå i lösa biljetter.
Mm.
Jag tänker på de två delarna framförallt, fylla längst ner, och det bör man ta så mycket intäkter på.
Nej.
Och sen att man ska kunna sälja vidare sin säsongsbiljett så alla blir mån om att ha sin säsongsbiljett. För att alltså, har du som när jag ställde mig i kö till Tottenhams biljett, att jag hade 360 000 personer före mig i kö. Ja, det är klart att när jag väl får chansen så tar jag ju den.
Vi börjar närma oss slutet på den här podden. Pratat lite om publikfrågan och går vidare till avslutningen här. Vi måste ju fråga Kinemin har ju varit en återkommande spelare i den här podden. Du har ju spelat mot honom också och så vidare. Vad kan du säga om honom? Han har ju varit uppe på tapeten av många olika orsaker nu under inledningen av SHL.
Hur han är som person vet jag inte, men som spelare så hyllar jag han för hans liksom frekvens som han har i liksom i hela sin kropp liksom. Han gör saker fort, han är energisk, han jobbar hårt och så vidare. Men sen så har han grejer som nu gillar inte jag, var liksom om fler hackar på honom, att jag ska hacka på honom också, men alltså han är ju inte en spelare som står upp för sig själv eller står upp för laget, utan han gör det ju gärna liksom, han gör gärna någonting och så smyger därifrån. Och jag är ju av den gamla sorten som tycker att man står upp för sin lagkamrat och man står upp för sig själv, och gör man något dumt så då tar man också ansvar för vad som händer efteråt.
Sen är det också så, om man säger med Kinemin, det är många som riktar kritik när de har fått en del domare för filmning och så. Filmning vill vi ju inte ha i hockey, men sen är det också en spelare som skapar engagemang. Det händer ju alltid någonting kring honom. Sådana typer av spelare gillar man ju att ha i till exempel i en liga.
Ja, verkligen. Alltså, när han liksom, när folk liksom borta klacken skriker grejer åt honom, alltså, det är ju för att de kanske inte gillar honom som spelare, men han har gjort avtryck på något sätt, så han har ju gjort liksom, han har gjort en tjänst till sitt lag, och det gillar jag absolut. Och att man vågar visa det, att man jublar extra högt eller liksom att man, det är ju sånt som jag också hyllar. Men det finns ju liksom, han har grejer som jag tycker väldigt mycket om och han har grejer som jag tycker är väldigt dåligt om också.
Jag tänkte också, absolut sista här då, har du fått några hockeyrelaterade bud efter karriären? Alltså nu tänker jag liksom ledarroller och sånt, där har dykt upp något sånt?
Det har det absolut gjort. Och mitt svar har alltid varit att, eller alltid, det var inte till liksom C-more och sånt, då sa jag inte samma sak. Men annars var det att jag inte ville liksom vara ett, jobba med hockeyn och vara ett lag egentligen på 2 år, eftersom att det har... En av grejerna som har varit lockande, men när man slutar, det är just det här att inte vara låst i 48 veckor om året, utan jag kan liksom, om jag vill vara ledig i november så kan jag välja det.
Får styra sin tid helt enkelt.
Ja. Men nu har det ju gått snart 3 år.
Ja.
Men jag har ganska mycket att göra som det är nu, just nu. Så att, och jag trivs med.
Men där funnits ledarebjudanden och även kanske lite expertuppdrag.
Ja, men precis.
Vad är mest lockande av dem, av de två grejerna, om du ser ut lite längre framtidsperspektiv?
Alltså jag tror ju att liksom jobba med en grupp människor liksom, och liksom förändra eller liksom göra någonting bra av den, skulle ju bidra jättemycket mer i mina känslor än bara liksom sitta och tycka och tänka. Även om det kan säkert vara jätteroligt också.
Vad är chansen att vi får se dig i ett bås eller som sportchef inom en någorlunda snar framtid?
Som sportchefsrollen ser ut, så har jag ju sagt nej till den några gånger. Det är ju... Jag skulle absolut gärna vilja vara sportchef om jag inte fick liksom behöva vara uppkopplad dygnet runt på telefon. Nu är jag ju nästan så nu, men det var ingenting jag hade tänkt. Och det är ingenting jag vill egentligen. Så det är ju det negativa med den delen.
Det går ju att hitta roller där du kan slippa den delen. Det går ju alltid att bygga en organisation där du får jobba med det som är essensen av själva jobbet. För sportchef är väldigt stort. Men nu har man ju, de flesta klubbar har ju 2, vissa har ju till och med 3 sportchefer.
Ja, men 2 stycken, men då vill de ändå dela på det jobbet. Och jag har väl inte hört så mycket om någonting som har varit framgångsrikt där en slipper liksom, att det är bara en som är kontaktbar dygnet runt. Men absolut, skulle det finnas en sån roll så skulle jag vara intresserad.
Annars brukar det också vara så här lager att man brukar kanske vilja komma närmare isen också. Att det kan vara liksom en grej att närmare laget, närmare isen. Att sportchef, då börjar ju ändå trasken. Då är det ju som en bit ifrån isen och just det här nära vardagliga.
Ja, nu tror jag att sportcheferna ändå är ganska nära det vardagliga. Och jag säger inte att något är mer intressant än andra. Båda grejerna kan vara roliga. Så att jag lägger egentligen ingen... Jag tror att båda grejerna skulle vara väldigt roligt. Sen om det blir någonting eller inte, det vet jag inte.
Det får framtiden utvisa.
Den som lever får se.
Ja.
Men du, tack Jimmy för att du kom hit och vi fick låna dig från din ganska fulla vardag. Mm. Så att tack så mycket för det här.
Och tack själv.
Tack.
Islossning, en podd från Norran. Ansvarig utgivare, Helena Strömbro Ershag.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa.
K-bygg. Bygghandel med stort K.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.